Mikael vet redan som barn vad han vill göra.
Jag tycker det är roligt att teckna.
Men skolan är jobbig och Mikael är inte riktigt som de andra.
Jag var väldigt busigt barn, påhittig, inte still 5 sekunder.
Pappa ingenjören, han är orolig för sonen som drömmer om att bli konstnär.
Vi var som liksom ett äpple och ett päron. Han förstod inte mig och jag förstod inte honom.
Så kommer samtalet som förändrar allt.
Och det var ju väldigt konstig stämning när vi tittade på varandra.
Du lyssnar på Familjehemligheten, om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas. Idag med mig, Ola Hemström, till vardags producent för Familjehemligheten.
Vad är det du gör nu?
Ja, jag krysshamrar.
Krysshamrar?
Krysshamrar, du ser det blir knottrigt så här.
Mikael Liljekvist står i sin ateljé i skånska Glumslöv. Han hugger fram ett ansikte ur en sten.
Man behöver inte slå så hårt.
Han är skulptör och bildkonstnär. Och hans trädgård är fylld av gestalter som han huggit fram.
Vad är det som är så fascinerande med sten för dig?
Ja, det är väldigt många av de stenarna som jag har där utanför. Det är ju sådana som jag hittar. Som ingen ser något värde i. Då kan man leka och experimentera och plötsligt så föds det någonting, va?
Någonting föds där i stenen när Mikael arbetar. Men det där lugnet han utstrålar i sitt arbete, det har det tagit tid att hitta hem till. För redan från början när han föddes så fanns det en oro mellan far och son. Och den där världen han växte upp i.
Så blev det ju dags för förlossning då. På den tiden fick ju inte papporna vara med. Utan han fick sitta utanför och vänta. Och gå fram och tillbaka. Och till slut då så kom det ju någon ut och sa att nu har ni blivit pappa och det blev en pojke. Och så kom han in och så fick han se en liten bebis med näsan. På snedden. Näsan låg liksom platt så här på...
Oj.
Ja. Så han undrade hur det skulle gå. Med en sån näsa.
Den där näsan, den ska vi återkomma till. Men den rätade ut sig till slut. Inne på bordet, i ett hus fyllt av hans och hans fru Birgittas konst och skulpturer, ligger ett fotoalbum.
Jo, den bilden där, det är jag när jag är, jag vet inte, 2-3 någonting. Jag kan se mig själv i den bilden.
Vad ser du då?
Jag ser ett busigt, jag var väldigt busigt barn, påhittig och inte still 5 sekunder. Så de hade nog inte lätt, mamma och pappa.
När Mikael föds så bor familjen i en lägenhet i arbetarstadsdelen Gröndal i Stockholm. Det är tidigt 50-tal och på en av bilderna i albumet så ser man en mörkhårig skönhet. Mamma Senta med Mikael i sina armar. Och så en blond, lång och bredaxlad man med pipa och hatt. Han ler mot kameran. Pappa Carl Harry, som är en hängiven boxare men arbetar som varvsarbetare. Men han vill vidare i livet och utbilda sig på kvällarna till ingenjör.
Men han jobbade på varvet, så han var väl borta på dagarna då och sen så kom han hem på kvällarna och då fick vi inte störa honom. För han skulle då studera till det där ingenjör. Han var väldigt... väldigt omtänksam och väldigt kärleksfull. Så det var aldrig något problem. Enda som jag började märka var ju att han var alltså ingenjör och han var väldigt matematisk. Och det där skulle ju komma att ställa till stora problem för mig när jag kom upp i klasserna. För att det där med skolan, det var ingen hit för mig. Jag satt mest och tittade ut genom fönstret.
Du var ingen matematiker?
Nej, absolut ingen matematiker. Mm. Och det var väl det som jag märkte allt eftersom tiden gick, att vi förstod inte varann. Vi var som liksom ett äpple och ett päron. Totalt olika. Och han förstod inte mig och jag förstod inte honom. Och jag tyckte det var väldigt roligt att teckna. Och han kunde ingenting sånt. Sen så när jag började bli lite, kom upp i skolan, så började han ju fråga, har du några läxor idag? Nej, inga läxor. För början så gick det ju där liksom. Och sen kom jag ju hem med betygen då på terminerna. Och han blev ju mer och mer svärad eller fundersam hur det skulle gå.
När Mikael är 7 så flyttar man ut till ett modernt och nybyggt bostadsområde i Rågsved, dit tunnelbanan just har byggts ut. Familjen flyttar in i en trerumslägenhet på första våningen i ett skinande vitt och nytt höghus.
Så där, och det, jag blev snabbt kompisar med olika i hyreshuset och 9 våningar. Så vi var utanför och lekte liksom, på gården. Och så rätt på när det började bli kväll och så kom han ut på balkongen och sa att nu är det dags, nu får du komma in. Och det var ju lite pinsamt.
Varför det?
Ja, kompisarna tänkte, vad är det för en hålla pli på honom? Men det har jag förstått sen efteråt att han kände ett stort ansvar. Han var väldigt sträng och jag var väldigt busig. Jag hittade på en massa hus. Och vi brukar alltid stå nere i entrén. Och där var en dörr och in i den dörren så bodde det en man som var, han hade något utländskt påbrå. Och han tyckte om att liksom komma ut och prata med oss. Och en dag så sa han till mig, du är inte riktigt svensk. Jo, det är jag, sa jag. Nej, inte med den näsan, kommer jag ihåg han sa.
Men du, vad tänkte du då när han sa så? Du är inte svensk.
Ja, det var väl någonting som klingade. Att jag undrade lite grann, men sen så försvann det.
Livet går vidare och det där intresset för teckning, det bara växer. Mikael utbildar sig via brevkurs på Hermods och senare United Artists. Och en dag får föräldrarna ett samtal.
Så var det en man som ringde hem och sa att eran son är mycket begåvad. Och de rekommenderade dem att se till att jag fick en sån utbildning.
När Mikael fyller 18 år så händer det. Han har börjat jobba på bygge när han en dag kommer hem och möter mamma i köket. Och hon ser allvarlig ut.
Jag kommer ihåg att hon sa att vi har någonting vi måste berätta för dig. Och då berättade hon att Carl Harry, han var inte min biologiske pappa. Och min biologiske pappa heter då Ali Ayral och härstammar från Istanbul i Turkiet.
Vad tänkte du då?
Ja, det blev ju helt stumt liksom. Det var ju inte, det var svårt att ta in, det kommer jag ihåg. Där i den åldern så var jag var väldigt blyg och väldigt svårt att ta för mig. Och sen så kom ju då min svenska pappa hem från sitt jobb. Och det var ju väldigt konstigt. Konstig stämning, konstig känsla. när vi tittar på varann. Och han kände ju det lika. Han visste ju att när han kom hem så skulle vi liksom, skulle jag ha fått reda på detta då, va?
Minns du vad han gjorde när han kom hem?
Han gjorde, vi sa väl hej. Och sen så var det ju middag, va? Alltså, min mamma och lagade, var ju hemmafru. Ja, det var tyst. Tyst och jag sa förmodligen inte ett ord. Så att jag åt väl upp den där maten och sen gick jag in på mitt rum.
Pratade ni om det efter detta?
Nej, jag tror inte vi gjorde det.
Arbetargrabben från Rågsved, med det här brinnande intresset för att teckna, har bara på ett ögonblick fått en helt ny historia. En ny turkisk pappa, boende i Sverige och en ny bakgrund. Han är nu en del av en förmögen släkt från Istanbul. Det är svårt att ta in. När Mikael nu fyllt 18 så har hans turkiske pappa tagit kontakt med barnavårdsnämnden. Han vill träffa sin son igen. De har i sin tur ringt till Mikaels mamma. Men beslutet om att träffa honom, det får bli Mikaels eget.
Barnavårdsnämnden hade ju lämnat uppgifterna, var jag kunde nå honom. Och jag kommer ihåg att hon sa till mig att du får själv bestämma om du vill ta den här kontakten. Och jag kommer ihåg att det gick några dagar där som jag tänkte på det här. Men jag kände någonstans inom mig att jag skulle göra det. Men det tog kanske en vecka innan jag bestämde mig. Jag hade en flickvän då. Jag var för rädd helt enkelt att gå själv. Så hon följde med mig. Och så ringde vi på dörren. Och där öppnade denne man. En väldigt stilig herre. Med skägg. Lite gråsprängd var han redan då. Och i dörren så säger han: kan du kalla mig pappa? Det var det första han sa.
Och vad tänkte du?
Jag visste inte vad jag skulle svara på det. Jag kände på ordet liksom, kom jag ihåg. Och sen så kom vi in i hallen. Och där inne var det tre små flickor. Men vi kom in där och kände att han studerade mig. Och jag studerade honom när jag var blyg, kommer jag ihåg. Och hans hem, fyllt med böcker från golv till tak, mest om konst. Och så hade han en garderob som han hade plockat ut allting i. Och där inne hade han sitt hemkontor där han ritade och gjorde modeller och hade sig.
Det visar sig att Mikaels biologiske far är arkitekt i Stockholm med ett starkt konstintresse och en alldeles speciell passion.
Alltså hela lägenheten var, det fanns säkert 30-40 skulpturer i järn jobbade han i. Och det kommer jag ihåg, när jag såg hela de här sakerna så kände jag ju att här hade jag liksom hittat vad jag hade fått min konstnärliga ådra ifrån. Det var helt uppenbart.
Hur kändes det att se det?
Ja, det var väldigt roligt. Jo, sen så kommande gånger vi träffades så tog jag med mig teckningarna och visade för honom. Och han tittade och kommenterade. Och sen var han sån att hans lägenhet, det hade han ju byggt om. Han hade gjort alla grejer, möbler och soffor. Och allt hade han gjort själv. Kuddar och sytt kuddar. Och han var en sån mångkulturell person.
Kände du att det var din pappa som stod där eller var det en främling?
Nej, det var absolut min pappa. Och vi var så lika. Och jag har sett bilder på honom när han var liten. Han såg precis ut så där också.
Som du, på den här bilden från dig när du var ung. Ja.
Och sen så, en av gångerna då när vi kom dit, då plötsligt så satt där två stycken bröder. Så att i ett enda slag så fick jag tre systrar och två bröder.
Och en pappa.
Ja, en till pappa. Men jag kände att när vi hade träffats ett tag så kände jag att jag uppskattade att min svenska pappa hade... Jag förstod varför han hade varit så sträng. Så han var ju rädd va? Att det skulle hända mig någonting.
För han hade ett ansvar, han var...
Ja, han kände ett starkt ansvar. Det gjorde han.
Men vad var det då som hände då 1949 när Mikael kom till? Det är nu hans mamma till sist berättar.
Min mamma, hon hette Senta. Hon var kär i en man som var flygare. Och han störtade med sitt plan. Så det blev ju tragik. Och sen så träffade hon en annan man som var väldigt stilig. Han såg ut som Errol Flynn ungefär, fast ännu vackrare. Och de hade ihop det där ett tag. Och i den vevan så blev jag till.
Han var snygg alltså?
Ja, mycket snygg. Och så växte ju magen då. Och sen så allt eftersom tiden gick så började min mamma inse att detta kommer inte att gå. För att den här pojken då, eller mannen, han var väldigt auktoritär. Och väldigt styrande, liksom vad man fick och inte fick. Så de bröt upp. Min mamma, det var min mamma som gjorde slut. På den tiden, va? Det var ju liksom skam. Skuld och skam.
Men hon gjorde det ändå.
Ja, att ha blivit gravid. Och med en sån flörtig gubbe, va? Och han blev naturligtvis väldigt arg och ledsen och förbannad. Och så där någon tid därpå så träffade hon en ny man. En storvuxen herre. Och han var boxare. De pratade ju om de skulle göra abort. Men min mamma ville inte det. Och de var ju kära då i varandra, så att han var en väldigt mycket rekorderlig man. Uppväxt liksom i den gamla skolan var att man ska... Han hade ett uttryck och det var: man ska vara kar för sin hatt. Man ska stå för det. Det man säger eller lovar, det ska man stå för. Så att de bestämde sig då att han skulle vara adoptivpappa.
När det unga paret ska presentera sig för Carl Harris familj så gratulerar de först till det kommande barnet innan de förstår att Carl Harry inte är pappan.
Hans pappa gav honom en rejäl omgång.
Slog honom alltså? Ja.
Det gick hett till. Att ta en kvinna som är gravid med en annan man, det var liksom otänkbart.
Trots den där hårda starten så blev Mikael med åren sina farföräldrars ögonsten. Ett högt älskat barnbarn i familjen. Men nu är Mikael alltså 18 år och har fått en ny biologisk pappa.
Vi var väldigt nära varandra, så både känslomässigt och mest känslomässigt. Och han tyckte ju att jag var... hans bästa son. För mina andra bröder, ingen av dem visade någon konstnärlig ådra. Han supportade mig 100%. Jag tyckte om att teckna mycket. Jag gick i Stockholm och tecknade gamla hus. Och han var ju liksom, tyckte det var underbart att hans son tyckte det här var toppen. Han kunde allt om olika stilar. Och han själv sa ju att han förstod inte hur man kan vara arkitekt på dagen och sen går man hem och sitter och tittar på TV. Konstnär för honom, det är samma för mig. Konstnär, det är man 24 timmar om dygnet. Oavsett om man jobbar eller inte så är man konstnär.
Vad tror du att dina nya syskon tyckte om att du dök upp där? Och dessutom blev någon sorts favorit hos din pappa, din nya pappa.
Ja, kvinnan med de tre döttrarna. Hon tyckte det var lite jobbigt faktiskt. Att jag blev liksom någon slags bonusprins där, va?
Senare i livet så möter Mikael Birgitta. Också hon konstnär och en tvillingsjäl. Och snart är det dags för bröllop.
Så var ju alla där. Mina båda papper hade kommit. De sa, vem är det som ska vara pappa? Och då kom de överens om att det skulle vara svenska pappan som skulle vara pappa.
Det kom papporna överens om tillsammans?
Ja, precis. Och där så var det ju, det var säkert, jag ljuger inte om jag säger att det var 30-40 personer. Och de undrade vem denne stilige herre var. Alltså han var alltid, han såg ut som en miljonär. Alltså klädd som en miljonär. Och alltid väldigt stilig och så. Han tillhörde ju en väldigt rik familj i Istanbul. Så han har ju växt upp med liksom betjänter och barnflickor och så, va. Så att alla de här släktingarna undrade ju vem denne man var som dessutom liknade mig. Och jag jag har ju såna bilder där på från bröllopet. Och jag ser ut som någon prins från Oman, va.
Uppklädd snyggt så.
Ja, jag hade nog frack på mig.
Men du, det där att hitta någon som egentligen är lik, hur var det alltså?
Ja, det är märkligt. Det var en märklig känsla. Och jag kände att vi gjorde samma saker. Alltså, med rapa och lite olika rörelser på olika sätt.
Du kunde se dig själv?
Ja, totalt.
Hur var det att kunna göra det när du har känt dig så främmande innan?
Ja, det var ju väldigt befriande. Att jag förstod varför vi var som hund och katt, min svenska pappa. Mm. Att vi kunde inte förstå varandra, vi kunde inte läsa varandra.
Att få en ny biologisk pappa, sent i livet, det gav perspektiv på det som hade varit. Och någon att spegla sig i. Men det gjorde också att de som en gång varit som hund och katt hittade hem till varandra.
Min mamma dog ju, och efter det så hade vi faktiskt en väldigt fin relation, min svenska pappa. Och jag har tackat honom många gånger för att han både var sträng mot mig och att han hjälpte mig.
Du har lyssnat på Familjehemligheten. Har du också avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv, så kan du höra av dig till oss, så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt i serien. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Ola Hemström och producent för programmet var Gunilla Nordlund.